Så Ulrika, vi ska tillbaka till år 1960 ungefär.
Okej.
CIA har kommit på en ny plan för att mörda Fidel Castro. För Castro, han gillar nämligen att dyka och CIA vill hitta en stor, iögonfallande, vacker snäcka som man ska lägga på havsbotten utanför Kubas kust. I vatten där Castro brukar simma runt i.
En snäcka?
Precis, en snäcka som man ska placera sprängmedel i. Och sen när Castro ser den där stora fina snäckan så ska han simma fram till den och då ska den explodera. För om Castro dör, då kommer regimen falla. Det var så man tänkte i USA. Och det där var en av alla planer på att mörda Castro som inte kom längre än till planeringsstadiet.
Men de lyckades aldrig.
Nej, precis. Castro dog av naturliga orsaker och nu har han varit död i nästan 10 år. Men idag så är kanske USA på väg att lyckas med att få till ett regimskifte på Kuba i alla fall.
It's a failed nation. They have no money, they have no oil, they have no nothing.
USA har stoppat nästintill all export av olja till Kuba. Och det har gjort en redan ansträngd tillvaro ännu mer ansträngd för kubanerna.
They have nice land. They have nice landscape, you know.
Kuba är extremt beroende av olja. Och utan den kan man inte producera elektricitet, jordbruket är beroende av den, transporter. Så frågan är om kommunistregimen kommer överleva den här attacken från sin mäktiga granne i norr. Eller om det vi just nu ser är början på ett regimskifte. Det här är Konflikt. Jag heter Fernando Arias.
Helt mörktlagt. Inga gatlykter, inga ljus i fönstren. Inga människor ute heller. Det är helt kolmörkt. Men här borta nu åker vi förbi Hotel Nacional. Och här ser man faktiskt ljus i flera fönster. Det är till och med strålkastare som lyser upp hela byggnaden faktiskt. Här är Havanas kanske mest kända femstjärniga hotell. Och där råder ingen elbrist. Hotellen anses ju de lyxigaste prioriterade och därför så har de el dygnet runt för att de få turister som fortfarande är kvar här inte ska behöva märka av krisen.
Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Du är på Kuba här.
Precis, i Havana. Det är på kvällen och jag sitter i en bil genom stan och jag är på väg just till ett sånt här hotell då där jag själv bor och det är helt mörkt. Hela stan som jag åker igenom är mörklagd för att det då är strömavbrott och de här strömavbrotten kan vara i typ 10-12 timmar, flera dygn ibland. Och då är de här turisthotellen då, de här 4-5-stjärniga hotellen, ja, men som en sorts oaser i den här stan i fritt fall känns det ju som. För där inne på hotellen så finns det ström även när det gäller brott och internet och sen också då restauranger och room service med liksom all mat som du kan tänka dig. Allting fungerar. Och när jag bott då på mitt hotell ett par dagar och det har varit i stort sett helt tomt, jag är nästan den enda gästen, så plötsligt en morgon så är det fullt av amerikaner i lobbyn. Och så är det en kvinna då som är någon sorts ledare som delar upp de här amerikanerna i grupper. Det är några som ska på rundtur i Gamla stan och några andra som ska till kommunistpartiets community center. Och det visar sig då att det här är inga vanliga turister utan de här amerikanerna är en del av en internationell hjälpkonvoj som samlat ihop humanitär hjälp till Kuba. Och nu är de här i Havana för att lämna över den under ett... Ja, men något som känns som ett ganska stort jippo liksom, med musikkonserter och evenemang. Och det känns ju lite bisarrt eftersom att resten av Havana knappt fungerar. Förutom de här ständiga strömavbrotten så saknas det ju liksom bensin och diesel. Det är svårt att ta sig någonstans. Det finns knappt någon fungerande kollektivtrafik. Och den subventionerade maten då, som många kubaner är beroende av, särskilt de som inte har så mycket pengar, den kan inte köras ut på grund av den här bränslebristen. Det saknas mediciner. Och sen när jag kommer tillbaka till hotellet efter jag varit ute och jobbat hela dagen, så ska jag äta middag sent på kvällen.
Får vi lysa upp här allting med mobilerna.
Och då hamnar jag bara av en händelse på en restaurang nära hotellet. Tillsammans med den här stora gruppen.
Alltså du och den här gruppen med amerikaner som precis har anlänt, ni äter på samma ställe på kvällen.
Precis, vi liksom bara råkar hamna där på samma ställe. Och mitt i maten så går strömmen, som det ju gör nästan varje kväll.
Nu kommer servitörerna med ficklampa.
Och de som jobbar på restaurangen då börjar springa ut på gatan för att hämta en dieselgenerator i ett förråd. Och de är jättestressade.
Ah, som det är esta delegación grande. Yeah.
Eftersom, säger de då till mig, det här är första gången vi har en så här stor grupp gäster på hur länge som helst. Och jag följer med dem och de ber mig att lysa med min mobil så att de ska se då vad de gör. De kopplar ihop den här generatorn. Och de är oroliga för att de amerikanerna ska gå eftersom att det är en jättestor grupp och det är helt mörkt där inne. Och till slut får de på den här generatorn och ljuset blinkar igång i restaurangen igen. Och kocken säger till mig, helt jättelättad, att nu har vi chans att tjäna ihop en hel månadslön. Det här är det viktigaste av allt. Men då är det redan för sent. För amerikanerna har liksom redan gett upp och strömmat ut på gatan igen. Tillbaka in då i vårt hotell som ligger mitt emot. Och de flesta av amerikanerna har palestinasjalar på sig. Och så bär de tröjor och dekaler och så där det står you cannot blockade love. Alltså du kan inte blockera kärlek. Och ja till Kuba, nej till blockaden. Och där inne då i lobbyn så börjar jag prata med två av dem som sitter i baren och dricker mojitos. Alltså den här romdrinken. De är där med en amerikansk organisation som då arbetar mot USAs handelsembargo sedan lång tid. Och som då är en del av den här mycket större hjälpkonvojen.
That's your name.
Yeah, this is like my main Instagram.
Och flera av de här amerikanerna är engagerade i andra frågor, särskilt då Palestina-frågan.
I'm with Greta Summer, hold on.
Som Tommy Marcus som faktiskt var med på Gaza-konvojen nyligen. Så han visar mig selfies med Greta Thunberg på sin Instagram där han har över 1 miljon följare.
It's a very important thing for me to extend my activism outside of Palestine and help people.
Tommy Marcus säger att han då vill stå upp för människor runt om i världen som USA säger sig vilja rädda men som istället skadas.
They hurt the majority of people that they try to quote unquote liberate.
Och han är väldigt tydlig med att han är emot Donald Trumps Kuba-politik. Men han vill inte svara på om det då betyder att han istället stödjer Kubas regering.
A lot of people ask me, what is your opinion on the Cuban government? And I don't think that it matters.
Han säger att hans åsikt om den kubanska regeringen är irrelevant. Och att det enda som har betydelse, säger han, det är att USA då inte ska tillåtas agera Gud och bestämma att sjuka barn eller äldre inte ska få tillgång till mat och mediciner. Men Tommy Marcus säger att han är väldigt imponerad av det kubanska välfärdssamhället som han då menar lyckas med sånt som USA misslyckas med.
A society that outstretched America, the US, in terms of healthcare and education.
Och där i baren så träffar jag också Ian Sampson från Chicago. Och han var full av beundran för Kubas president Miguel Díaz-Canel som han faktiskt då just träffat.
Hour and 20 minutes. No notes. Very impressed.
I samband med att presidenten höll ett tal för den här konvojens deltagare.
It really struck me just how clear-minded he was. My view of the Cuban government has become more positive since this trip.
Och jag frågade då honom varför han tror att hans syn på Kubas regering skiljer sig så mycket från de kubaner jag har pratat med, som ju många är väldigt kritiska till president Miguel Díaz-Canel och resten av regeringen och Castro-familjen.
There's a lot of criticism on the Cuban government.
Och då svarar han att just för att han inte lever mitt i krisen på Kuba så kanske han då kan analysera situationen på ett annat sätt.
You know, it's hard to think about the cause or have a sense of nationalistic pride when you're hungry, you're working 10 hours a day.
Men låten, så alltså om man ska sammanfatta de här, vad de tycker, de här amerikanska aktivisterna, de är imponerade av det Kuba som de möter idag.
Ja, och det här är någonting som brukar upprepas när man pratar med människor, ja, men i Sverige eller USA eller i resten av världen som stöttar Kubas regering eller försvarar revolutionen, då att precis det här med att landet har gratis och i många fall bättre sjukvård och utbildning än många andra demokratiska kapitalistiska länder i Latinamerika. Men det som jag tyckte var intressant nu när jag var där, och det som ju har varit det här regeringsanhängarnas främsta argument, alltså välfärden, rätten till skola, vård, subventionerad mat, att det faktiskt också håller på att urholkas nu i den här nuvarande krisen. För flera personer jag träffade under mitt besök vittnade om till exempel att deras barn inte längre får samma skolmat i skolan som de fick förr. Att universiteten tvingats stänga, att människor inte heller kan studera på distans eftersom det inte finns el och internet. Att sjukvården och utbildningen verkligen försämrats de senaste åren. Och den här kvällen på hotellet så börjar jag prata med en man som arbetar där i lobbyn, som jag ser står och tittar på de här minglande amerikanerna som dricker mojitos i baren. Och han börjar då berätta för mig att han snart ska gå av sitt skift och att han då ska gå hem till sin 80-årige pappa som ligger sjuk hemma.
Pero lo cuidas entonces.
Por supuesto, tiene una hernia, tiene una pelota que va. Uh-huh.
Pappan har ljumskbråck som då har blivit så stort så att han knappt kan gå.
Y llevamos dos años y medio haciéndole de hospital en hospital y no han podido.
Och den här mannen då, anställd på hotellet, som själv är ganska gammal, börjar berätta för mig om hur han och pappan då gått runt från sjukhus till sjukhus för att försöka få en operation till pappan.
Para operarlo.
Para operarlo siempre hay algo diferente. No hay anestesia, no hay oxígeno.
Det är omöjligt om du inte betalar svart, och det har vi inte råd med, säger mannen. Han tjänar 200 kronor i månaden och så lite dricks då ibland när någon av turisterna är givmild.
Porque si tú no das dinerito, no te hacen los análisis de sangre, no te hacen la tomografía, no te hacen el ecocardiograma, todo es con dinerito.
Och utanför det här upplysta hotellet där vi står så ligger Havanna liksom helt bäckmörkt i det här strömavbrottet, och han ska strax gå hem genom det här mörkret. Och där han bor i centrala Havanna är det protester nästan varje kväll när elen har gått. Folk går ut och slår på kastruller på gatan, alltså kasserolassos, för att då visa sitt missnöje mot regeringen. Och alla säger samma sak, säger den här mannen. Att det måste bli en förändring.
Kommentarer på det här sättet är att det är att det behövs en kamp.
Ulrika Bergqvist, vi hör ju här om riktigt svåra tider för befolkningen på Kuba.
Mm.
Och det där hör ju ihop med att USA strypt den venezuelanska oljeexporten. Som vi hört så är ju Kuba extremt beroende av olja. Och utan den så har man knappt någon el. Man har inget drivmedel till kollektivtrafiken och till jordbruksmaskiner till exempel. Men det här infekterade förhållandet som finns mellan USA och Kuba, det började ju inte igår direkt. Och för att förstå vad det är som gått så fel i den här relationen och varför det finns så mycket fiendeskap, så måste vi ta oss tillbaka i tiden.
Jag går tillbaka till stenåldern.
Så jag pratar med den här mannen som vill tillbaka till stenåldern för att förklara det här. Han heter Håkan Karlsson.
Men jag är ju professor i arkeologi.
Han är professor i arkeologi vid Göteborgs universitet, så kallad samtidsarkeologi. Men han är också historiker och har skrivit flera böcker om Kubas relation till USA.
Men vi ska inte tillbaka till stenåldern, hoppas jag.
Nej, alltså du hör ju att han är från Göteborg, så han skojar lite här. Men 1800-talet ska vi till i alla fall. Och USAs femte president, James Monroe.
Nej, då tänker jag på hela alltså den amerikanska expansionen egentligen. Alltså under 1800-talet, Monroe-doktrinen. det här att ja, man expanderar alltså både på bekostnad av ursprungsbefolkningen primärt och sen på bekostnad av sina grannar då, Spanien primärt. Va?
Så USA formulerar tidigt en expansiv utrikespolitik som påverkar närliggande länder. Och man utkämpar en rad krig och konflikter vid den här tiden. Bland annat mot Spanien som sedan 1500-talet koloniserat det som idag är Kuba.
Alltså i samarbete egentligen med kubanska upprorsstyrkor kan man säga så får ju Spanien då till sist ge sig. Va?
Så USA sparkar ut Spanien från Kuba?
Precis, USA sparkar ut kolonialmakten. Men det gör ju USA för att det gynnar landets egna intressen.
Man ockuperar landet helt enkelt militärt och kan man säga se till att få en regering på plats som är tillförlitlig. Va?
Från 1898 till 1902 ockuperas Kuba av amerikanska styrkor. Men även efter ockupationen så styrs Kuba av USA, säger Håkan Karlsson.
Man är ju egentligen en koloni under USA.
Och man ser till att få lagar på plats i Kuba som gör det enkelt för USA att kontrollera ön. Och man ser till att tjäna pengar på Kuba.
Och då ska vi komma ihåg att sockret var ju den tidens AI, va? Alltså jag menar perioden 1910 till 1920, så det fanns ju inget slut på hur högt sockerpriserna kunde gå. Va?
Så för USA så är Kuba en välkommen kassako som man gärna behåller.
Det som egentligen händer är ju att USA kidnappar ju en frigörelseakt egentligen då från Spanien. Va? Man går in och hjälper till och så omskapar man då den här frigörelsen på ett sätt som passar sig själv kan man säga.
Om vi hoppar till 1952
hablo al pueblo de Cuba.
Så förändras Kuba radikalt när Fulgencio Batista tar över makten genom en militärkupp.
Då är det inte så kul med demokrati längre, va?
Ja, det tycker i alla fall inte Batista som styr Kuba på ett sätt som passar USA.
För han är ju antikommunist och så som det amerikanska landskapet ser ut 1952 så är det någonting som är väldigt bra att vara.
Samtidigt så blir det väldigt förmånliga villkor för amerikanska företag som får tillgång till Kubas naturtillgångar och marknad.
Tittar man på situationen 1958 så kontrollerade ju, alltså vad gäller odlingsbara marken så är det ju 30% som är amerikanska ägg och 40% av sockerproduktionen, 90% av gruvsektorn och sådär, va?
Mm.
Vad gäller elproduktion, telefonsystem 90%. Så att ja, det var ju fritt utrymme för amerikanska investerare kan man säga.
Och den kubanska eliten får sin del. Samtidigt så är Kuba oerhört fattigt.
40% på landsbygden kunde inte läsa eller skriva. Och
7 av 10 barn går inte i skolan.
Miljontals bodde i alltså slumområden egentligen.
Och det är i den verkligheten som Fidel Castro och den kubanska motståndsrörelsen växer sig starkare. Och den 1 januari 1959 så störtar de Batista och tar över makten.
Man får ganska lätt med sig människor ändå, eftersom nöden är så stor.
Och här i början av revolutionen, säger Håkan Karlsson, så är det inte helt klart vilken väg USA ska välja.
Men jag menar, det finns en utlösande faktor för att Eisenhower-administrationen tar en vad ska jag säga, aggressiv väg. Och det handlar ju om jordreformen.
Så att äga större jordbruksmarker på Kuba, det blir förbjudet och företag och markägare måste lämna ifrån sig mark som sedan fördelas till kubaner. Och det här är början på USAs embargo mot Kuba. För nu försöker USA pressa Kuba genom att inte längre köpa lika mycket socker från ön. Och Kuba svarar med att istället sälja sockret till Sovjet. Då vägrar USA att sälja olja till Kuba. Och istället så köper Kuba olja från Sovjetunionen. En spiral som gör att Kuba glider allt längre från USA som upprättar ett handelsembargo mot Kuba. Men de glider rakt i famnen på Sovjetunionen.
Och så har vi då CIA som en kraftfull aktör.
Den amerikanska underrättelsetjänsten som utarbetar planer på hur man ska få bort Castro-regimen från Kuba.
En av ingredienserna i det där, det är ju att man en kontingent eller vad man ska säga av exilkubaner ska då tränas och landsättas på Kuba. Och man ska då utropa den delen, den lilla landtungan som ett fritt Kuba som sen ska be USA om hjälp. Det är liksom tanken bakom Grisbukts invasion.
Kennedy gave his approval to the invasion.
Men det blev ju ett fullständigt fiasko det här, kan man ju säga, va. Alltså då, de var ju besegrade på 72 timmar.
The CIA had organized the training of the guerrillas and had forcefully advocated the invasion.
Men USA fortsätter att försöka hitta olika sätt att störta regimen på. Och regimen känner sig tvingad att fördjupa samarbetet med Sovjetunionen, enligt Håkan Karlsson. På ett sätt som kommer få dramatiska konsekvenser.
Nu behöver ni hjälp med vapen. Vi vet hur det ser ut. Vi känner till de amerikanska planerna. Det ska ni få.
Det förs över mängder med sovjetiskt militärmateriell och kunnande, säger Håkan Karlsson. Kuba och Sovjet skriver flera avtal.
Men det här sista avtalet skrivs ju inte förrän i juli 1962. Och då handlar det ju inte om några bandvagnar, utan det handlar ju om strategiska kärnvapen. Då.
Men ett amerikanskt spaningsflyg upptäcker det här.
Det går inte att tolerera det, va?
Sovjetiska kärnvapen, 15 mil från Floridas kust.
The purpose of these bases can be none other.
Och nu börjar det som kallas Kubakrisen.
Then to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere.
13 dagar där världen är alltså oerhört nära kärnvapenkrig. Ett amerikanskt spaningsplan skjuts ner över Kuba. En sovjetisk ubåt är på väg att avfyra en kärnvapenbestyckad torped.
Det är väldigt mycket som hade kunnat gå fel under den här krisen.
Men trots allt det där så lyckas USA och Sovjetunionen hitta en lösning.
Så USA krävde ju att de här strategiska kärnvapen, eller alla offensiva vapen, skulle bort från Kuba. Och det gick ju då Sovjetunionen med på efter de här 13 dagarna.
Och i utbyte mot det så fick Sovjet en garanti om att USA inte skulle invadera Kuba.
Samtidigt som USA tog bort sina strategiska kärnvapen från Turkiet och Italien. Va?
Men det här spända förhållandet mellan Kuba och USA, det fortsätter under decennier. CIA utarbetar planer på att mörda Fidel Castro, bland annat genom en giftig cigarr, förgiftade våtdräkter och en älskarinna som ska mörda honom.
Och så den där snäckan.
Precis, snäckan som skulle sprängas när Castro är ute och dyker i vatten utanför Kuba. Men inget av det där lyckas ju, och åren går. Decennierna går.
Och sen ändras ju hela spelplanen igen då 1991 när Sovjetunionen kollapsar.
För det där har ju varit Kubas livlina under alla åren med amerikanskt handelsembargo över sig.
Ja, nej, men det blir ju naturligtvis en stjärnsmäll för den kubanska ekonomin, va? Jag menar, man är fullständigt beroende av Sovjetunionen.
Och då i början på 90-talet följer det som kallas specialperioden.
Det finns ingen olja, det finns ingen mat, det finns ingenting, va?
Och här så ser USA återigen en chans att kanske bli av med regimen på Kuba, så man skärper embargot. Man vill dra åt tumskruvarna ännu mer. Och man ser samtidigt till att embargot mot Kuba blir amerikansk lag. Man röstar alltså igenom det i kongressen och gör det svårare för en framtida president att bara ta bort det.
Sen växer det ju då fram en ny ekonomiska rant.
År 2000, närmare bestämt.
Då dyker ju som en räddande ängel, kan man säga, Venezuela upp. Och det skrivs avtal om just olja, va?
Venezuela skickar subventionerad olja till Kuba och Kuba skickar läkare och vårdpersonal till Venezuela.
Alltså hela energiproduktionen, va, är ju då beroende av detta.
Och kort därefter så får USA annat att tänka på efter Al-Qaidas attacker mot olika mål i USA. Och nästa större vändning för de här relationerna, den kommer först 2014.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
När USA och Kuba tar stora steg för att normalisera sina relationer.
I am convinced that through a policy of engagement, we can more effectively stand up for our values and help the Cuban people help themselves as they move into the 21st century.
Nej, men hans idé är ju, jag menar, han tycker ju som många demokratiska amerikaner naturligtvis att hela den här relationen är ju på ett vis vrickad, va? Jag menar, här har vi ett land som ligger väldigt nära oss och som vi har den här relationen till.
Men det där närmandet länderna emellan, det blir en historisk parentes. För 2017 så kommer Donald Trump till makten och han återinför och skärper sanktionerna mot Kuba.
Ja, Kuba förs upp på listan över länder som stödjer terrorism.
Han inför restriktioner på resor till ön.
Så det är hans första period, sen kommer Biden emellan.
Men Bidens presidentskap innebär till stor del faktiskt en fortsättning på Donald Trumps politik, med några få undantag.
Ja, han lättar väl upp några saker, väl penningöverföringar och så mellan familjer, men alltså inte på något avgörande sätt, va?
Sen blir Trump president igen, och vid hans sida den här gången som utrikesminister finns ingen mindre än Marco Rubio.
You know, when the president speaks you should take him seriously. Suffice it to say, you know, Cuba is a disaster.
Före detta senator från Florida med kubanska rötter. Och Marco Rubio, det är en man som länge arbetat för regimskifte på Kuba. Alltså, han har byggt delar av sin politiska karriär på just den frågan.
It's run by incompetent senile men and in some cases not senile but incompetent nonetheless. They has no economy, it's in total collapse.
Och nu verkar Marco Rubio och de som tycker som han onekligen ha Trumps öra. För nu har den amerikanska pressen mot Kuba nått nya höjder när USA satt stopp för den venezolanska oljeinförseln till landet.
I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor.
Taking Cuba.
Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth?
Jag tror att jag kommer få äran att ta Kuba eller att erövra Kuba, och jag tror att jag kan göra vad som helst med landet, säger den amerikanska presidenten Donald Trump. Och Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, du var ju nyligen på Kuba som vi hörde tidigare. Är känslan så där bland befolkningen på Kuba så att Donald Trump kan göra vad han vill?
Ja, alltså en del önskar sig väl till och med det. Alltså vill ha en amerikansk intervention till exempel. Vill att USA på något sätt åstadkommer en regimförändring på grund av att krisen är så pass svår. Och sen finns det en del som tycker att precis det här att han gör vad han vill med Kuba, att det är fruktansvärt. Och sen finns det ganska många som hoppas på en förhandlad lösning. Och gemensamt för alla människor skulle jag säga, oavsett vad man tycker om Donald Trump, är ju att man just nu lever med en väldig dos desperation. Även om kubanerna efter decennier av handelsblockad och svårigheter under 90-talet och så vidare är vana vid att leva under, ja, men extrema förhållanden.
Mira, te voy a hacer un chiste.
Por favor.
Aha.
Och det finns faktiskt ett skämt som jag hör varianter på flera gånger under min tid på Kuba som illustrerar det här, kan man säga. Det är, ja, nästan lite som ett kubanskt Bellman-skämt.
Okej. Okay.
Hay una competencia mundial de supervivencia. Y un cubano aplica.
Och en version av det här skämtet är: så det ska hållas VM i överlevnad och en man från Havana anmäler sig och tävlar och kommer till final.
Y llega al final, le dicen de qué país usted es, y él pone de Cuba, le dicen usted no aplica.
Men då säger domaren: "Aha, men är du kuban? Då är du diskvalificerad för ni är alldeles för bra."
Entendiste?
Okej, okay. Jag vet inte riktigt om man ska skratta när man tänker på hur människor har det. Lite svart humor.
Precis. Och hon som skämtar med mig heter Nyoris Igueras. Hon äger och driver restaurangen El Atelier i Havana. Och jag tycker att hon på något sätt ändå verkligen personifierar den här, det som det här programmet handlar om, alltså den här komplicerade relationen mellan USA och Kuba. Första gången jag träffade henne var faktiskt 2014, och då var det precis när den här islossningen hände mellan USA och Kuba, alltså när Obama och Raúl Castro bestämde sig för att återuppta relationerna mellan länderna. Och då träffade jag Nyoris och hon berättade att alla hennes gäster nästan var amerikaner.
85% de cliente americano.
Onuris visade mig runt i restaurangen då som hade plats för ungefär 50 gäster, vilket var max på den tiden för en privat restaurang. Och hon drömde om att kunna ha många fler. Hon visade mig liksom planer på en bar, på en ny terrass. Och i köket så stod en stor rostfri ugn som hon hade haft väldigt stora svårigheter att lyckas importera från USA, för det var typ omöjligt då. Och allt det här hoppades Njuris skulle bli mycket enklare just i relationen mellan länderna. Och det var precis det som hände under de kommande åren sen. Att sådana saker, alltså resorna, handelsrelationerna, allting blev väldigt mycket enklare när USA och Kuba närmade sig varann. Och idag när jag träffar Njuris, alltså 12 år senare, så ser hon tillbaka på den här tiden som en, ja, men som en guldålder.
För de är ju linda. La gente sonreía mucho.
Det var vackra år. Det kändes som att världen öppnade sig. Det kom så mycket amerikaner hit. Kubaner kunde också resa utomlands. Obamas strategi fungerade, tycker Njuris. För hon pratar om hur kubaner på den tiden började ifrågasätta saker och tänka nytt. Ekonomin gick bra.
De hade en annan form av att se saker och jobba och växa.
Restaurangen var alltid fullsatt. Det var nästan omöjligt att få bord. Jag drömde stort då. Jag såg framför mig hur jag skulle kunna öppna en hel restaurangkedja, säger Njuris.
Jag me veía con una cadena de restaurantes.
Men nu är restaurangen istället helt tom. Först när jag kommer dit så tror jag faktiskt att den är stängd. För Njuris, när jag gör entré där, jag håller på och liksom lägger om golvet vid entrén och renoverar terrassen. Men nej, den är öppen.
A las 6 de la tarde, todo el mundo para, empezamos, limpiamos todo.
Varje kväll klockan 6 så städar vi undan hela den här renoveringsröran och sätter oss för att vänta på gästerna. Men det kommer aldrig någon, säger Njuris.
Bueno, este mes ya no tenemos ni un cliente.
Hittills i mars har vi inte haft en enda kund, inga bokningar.
¿Quién quiere venir?
För vem vill komma hit till Kuba på semester mitt i bränslebrist och strömavbrott? Ingen, säger Njuris.
No hay combustible. Hay colapsos. ¿Quién va a querer de vacaciones?
Ah, wow.
Entonces ve, aquí está uno de los generadores.
Och i förrådet så står Njuris stora bensingenerator som hon slår på då när det är strömavbrott för att maten i kylarna och frysarna inte ska förgås.
Cuando lo necesito, lo enciendo.
Men bensinen på svarta marknaden kostar nu över 100 kronor liten. Så att hon har knappt råd då att ha den här generatorn igång. Och några i Njuris personal, visar hon, bor nu på nedanvåningen av restaurangen i soffor och sängar som står där i röran, för de har inte råd att åka fram och tillbaka hem då varje dag, för det finns inga bussar längre och kollektivtaxin är svindyr, så de har inte råd. Så nu har jag satt dem på att renovera och slipa golvet här, för jag vill inte säga upp någon. För de här människorna som jobbar för mig, de försörjer ju ofta hela sina familjer, säger Njuris. Och Njuris egen familj gjorde för några år sedan det som många andra kubaner också gjorde när krisen började bli för svår. De lämnade Kuba för Miami. Men själv blev hon kvar.
Son ellos dos y mi tercer hijo del restaurante.
Mina barn kallar min restaurang för min tredje unge, för de vet att jag inte vill eller kan flytta och bara överge allting. Så nu reser jag fram och tillbaka mellan Florida och Kuba, säger Njuris. Hon har alltid väskorna fulla med mat.
Comino, mostaza, ketchup, mayonesa.
Varje gång jag reser så tar jag med mig ketchup, majonnäs, kryddor, smör, ost, mjölkpulver, kaffe.
La carne solo filete.
Alla carne la llevas contigo así.
Och så har jag handbagaget fullt med kött, säger Njuris. Tulltjänstemännen brukar titta lite konstigt på mig. För att efter att Trump tillträdde har det blivit nästan omöjligt att importera saker på vanlig väg. Så det här då, att ta med sig allting i bagagen, är det enda sättet. Du vet, på Kuba så producerar vi ju ingenting längre, säger Njuris.
Porque en Cuba no hace falta importar el azúcar.
Socker, lök, apelsiner, vitlök.
Ni importar cebolla, ni importar ajo.
Är sånt som jag borde kunna köpa här på Kuba. lokalproducerat. Men eftersom bönderna inte får sälja till vem de vill eller ens var de vill eller till vilket pris de vill, så vill liksom ingen producera, säger Njuris. Den kubanska regeringen har inte förstått att man inte kan kontrollera precis hela ekonomin. Varje månad kommer regeringens kontrollanter hit för att kolla mina priser. De går igenom alla mina kvitton och redovisningar. Och i praktiken så blir det som att de bestämmer vad till exempel kycklingen jag serverar får kosta. För då ska det vara ungefär samma pris som i affären eller i snabbmatsstället här intill. Det får inte vara mer. Även om jag har tillagat kycklingen på ett helt annat sätt, att jag har serveringspersonal och andra utgifter i restaurangen, det spelar liksom ingen roll, säger Njuris. Regeringen pratar om USAs handelsblockad och att alla problem på Kuba är USAs fel, men det stämmer inte. Det är bara väldigt praktiskt för dem att ha någon att skylla allting på.
Jag pienso que es muy fácil tener a alguien que uno pueda culpar. Sí, hola.
Och vårt samtal avbryts hela tiden, för Njuris man i Florida ringer för att fråga henne om saker. Hon får ett paket levererat. Hon blir avbruten av de här anställda som undrar hur golvet ska slipas. Och hon säger att hon försöker vara kvar i de här praktiska grejerna, att inte tänka så mycket på storpolitiken, om risken för krig, för det är hon väldigt rädd för. Jag tror inte att krig är lösningen. Vi måste kunna lösa det här genom att samtala utan våld. Hon håller upp sina händer för att visa mig tatueringar som hon har på underarmarna. På ena handen står det Kuba och på andra handen står det USA. Det här är mitt budskap, säger hon. Och liksom håller ihop händerna förenade. Sen hörs en man ropa till och oljudet från slipmaskinen på terrassen slutar bara plötsligt. För elen har gått igen. Nu får vi städa och sätta oss och vänta på att det kanske kommer några gäster, säger Njuri Sigeras.
Krig är inte lösningen. Samtal och förhandlingar måste till. Ulrika Bergqvist, en grupp som kan påverka hur USA hanterar Kuba nu, det är ju exilkubanerna.
De har traditionellt varit rätt inflytelserika över USAs Kuba-politik. Och nu har de ju också fått en av sina egna, som vi hörde tidigare, Florida-senatorn Marco Rubio, som alltså själv är barn till invandrare från Kuba, som utrikesminister.
I'm very optimistic that Marco Rubio will help the Cuban people finally get from under the oppressive regime of the Cuban government.
Marco Rubio som utrikesminister, det är det bästa som hänt Kuba på mycket, mycket länge. Det menar Kirk Reagan Menendez. Precis som Rubio är han själv född i USA som barn till kubaner.
So I was born in Miami, Florida in the early 60s.
Och växte upp med släktens berättelser om det Kuba de lämnat mot sin vilja. Som hans gudfar som ägde en lokal bank.
From one day to the other, the Castro thugs, I would call them, came in at gunpoint and told him that the bank was no longer his, it belonged to the government, and they threw him in prison.
Och Kirk Menendez bild av Kuba har formats av den äldre generationens berättelser och längtan att återvända.
Watching one by one the older generation pass away with the dream of one day seeing their beloved Cuba free and having them wait so long until the day they're no longer around, it touched my heart deeply.
Nu har det gått 67 år. Många av den första generationens exilkubaner har gått bort.
And quite honestly, if there aren't bold steps to find a solution, to find a path forward where there's a change, I'm afraid that there'll be another 67 years that go by.
Om inget drastiskt görs nu, när ska det då hända? frågar sig Kirk Menendez. Han är sedan länge engagerad i en organisation för exilkubaner, Cuban American National Foundation, vars mål är ett Kuba fritt från kommunistregimen. De utbildar bland annat unga kubaner i USA med målet att de en dag ska kunna bygga upp ett nytt Kuba. Marco Rubio gick en sån kurs när han var ung, enligt Menendez.
When he was a young man, a very young man, he went through that program because he, even back then when he was young, wanted to find a way where he could make a difference for the Cuban people. Fast forward years later and he is now the US Secretary of State.
Och Menendez är övertygad om att ingen är bättre lämpad än Rubio att sätta rätt sorts tryck på Kuba.
He truly knows the nuances and he knows the history and he knows what we're dealing with.
Rubio, han förstår nyanserna. Han kommer att jobba för en fredlig övergång mot demokrati, men han är också realist, menar Menendez.
I believe he's looking for a peaceful transition towards freedom and democracy, but he's also a realist in the sense that he knows that the Cuban government is more about pressure and power than it is about diplomacy.
För att regeringen på Kuba ska lyssna krävs maktspråk, inte bara diplomati, menar han. Ibland behöver ett folk hjälp utifrån, sig själv. Varje gång kubanerna rest sig, slås de ner eller sätts i fängelse, säger Kirk Menendez.
The Cuban people are looking for help and support because every time they speak up, they're beaten or imprisoned.
Han försvarar USAs sanktionspolitik. Katolska kyrkan i USA ger ju humanitär hjälp till kubanerna. Och vi har nyss släppt igenom fartyg med rysk olja, säger han. Och skyller bristerna helt på Castro-regimens sätt att leda landet.
I think they need to find leadership. It all starts at the top.
Om inte ledarskapet byts ut så har Kuba ingen framtid, säger han.
Hopefully it can be done diplomatically. Unless there's a change in governance that country will suffer for many, many more decades.
Och det är i det här läget som Kirk Menendez och organisationer som den han företräder ser just sin egen roll. Att bygga upp ett nytt Kuba, både rent fysiskt, vägar, hamnar, flygplatser och mentalt.
The civil society for too long, and it's part of the plan of the communist regime, is to have the people completely dependent on the government for everything and anything, even the way they think. I think the reconstruction of a civil society is giving the people the tools and the resources necessary.
Utbilda befolkningen att tänka fritt och bli entreprenörer.
I think the island should be filled with entrepreneurs.
Och om det då inte går som han vill på fredlig väg, vad ska USA göra då?
We've already seen that the current administration in the United States is not shy in sometimes forcing change where change is needed. And I'm sure they don't want to have to use any types of force to bring freedom to the Cuban people. But it, quite honestly, the ball, as they say, is in the court of the Cuban regime.
Vi har redan sett vilka verktyg den här amerikanska administrationen har i sina händer, säger han. Men hoppas samtidigt att man inte ska behöva använda våld i fallet Kuba. Och förändringen kan komma snart. Mycket snart.
I mean, it's very likely that in a week, 2 or 3 weeks, there could be some change, some shift in Cuba. That's the speculation. So if that happens and we see how it plays out, feel free to circle back.
Så Kirk Menendez verkar förvänta sig, eller hur ska man tolka honom, hoppas på drastiska förändringar ganska snart på Kuba.
Ja, och Trump får ju låta som att det kommer att bli enkelt.
Cuba's at the end of the line. They're very much at the end of the line. I would think a deal would be made very easily with Cuba. Cuba's in its last moments of life as it was. It'll have a great new life, but it's in its last moments of life the way it is.
Så man undrar ju lite hur det låter i de där samtalen mellan amerikanerna och kubanerna nu. Vi tog med oss den frågan till den här mannen.
My name is Paul Webster Hare.
Som vet hur diplomati funkar i kulisserna.
I was a British diplomat for 30 years, including British ambassador to Cuba.
Idag föreläser Paul Webster Hare om internationella relationer på Boston University. Men han var länge brittisk diplomat och ambassadör i bland annat Venezuela och på Kuba.
It's unlikely that the US government is going to make major moves on Cuba, in my view, for the next few weeks.
Relationen mellan Kuba och USA har hamnat lite i skuggan av kriget i Iran. Men samtal pågår lite vid sidan av och Trump-administrationen förväntar sig resultat av det tryck de utsätter Kuba för nu, säger Paul Webster Hare.
What is new this time is, you know, the supposed pressure now on Cuba, the Cuban government, because they've lost their main oil supplier.
Precis som många andra så påpekar han att regimen på Kuba klarat sig genom många kriser förr. Men utan oljan från Venezuela står Kuba i ett helt nytt läge och kan tvingas till eftergifter gentemot USA nu. Så Fernando, då undrar man ju vad det är amerikanerna vill.
Are they looking for a Cuban Delcy Rodriguez? You know, that is obviously a question. Or are they wanting a wholesale regime change?
Vill de radera ut regimen helt och hållet? Eller tänker de sig en lösning som den i Venezuela, där Trump-administrationen förde bort president Maduro, men nu samarbetar med en person från samma parti?
Well, the Americans have been leaking that they've been talking to Raul Castro's grandson.
Enligt det som läckt ut verkar amerikanerna bland annat föra samtal nu med ett av Raul Castros barnbarn.
And there are many, of course, Castro grandsons, grandchildren. Fidel himself had at least 7 sons.
En annan person som Trump-administrationen sägs ha uppvaktat lite extra är Kubas minister för utländska investeringar, Oscar Pérez Oliva Fraga. Det var han som nyligen meddelade att Kuba, som ett led av förhandlingar, nu öppnar upp för investeringar från exilkubaner i USA.
Some certainly in the hardline Miami Cuban American community have advocated for complete regime change and, you know, multi-party elections very quickly organized.
Olika fraktioner i amerikansk politik driver på ett lite olika håll kring Kuba nu, säger Paul Webster Hare. De mest hårdnackade vill ha ett snabbt regimskifte.
But I mean that is in my view a little fanciful because there is no organized opposition.
Men en snabb förändring mot ett flerpartisystem på Kuba, det ser Paul Webster Hare som ett fantasiscenario. En av grundförutsättningarna för att det skulle funka vore en stark opposition, och det finns inte på Kuba idag, påpekar han. Utrikesminister Marco Rubio tillhör det mer pragmatiska lägret, tror Paul Webster Hare.
I think Marco Rubio is more pragmatic. They know that you can't just parachute in leaders from, you know, Florida or elsewhere and claim that they're going to run the country.
Rubio tillhör inte de som tror att den nuvarande regimen kan ersättas av någon exilkuban som flygts in från Florida, utan på mer gradvisa förändringar som öppnar upp för investeringar från USA.
There is foreign investment. The British, Spanish, the French, Germans, the Chinese have done some foreign investment.
Idag investerar Kanada, Spanien, Storbritannien och Kina i Kuba, medan USA lämnats utanför. Det sticker såklart i ögonen på någon som Donald Trump, påpekar han. Tänk bara på hur många golfbanor han skulle kunna öppna på Kuba.
There's one thing that would certainly attract Mr. Trump is golf resorts. There is only one 18-hole golf course in the whole of Cuba.
Paul Webster här tror att det finns möjligheter att USA och andra skulle kunna få igång en sorts Marshallplan för landet. Och att Kuba återigen skulle exportera apelsiner och kött till Florida, som det var före revolutionen.
It is an amazingly fertile place. It should be an agricultural powerhouse, just as it was before the revolution. They used to supply a lot of the citrus fruit and beef and so on to Florida, to the US.
Lotten Collin, det pågår ju någon sorts förhandling här mellan USA och Kuba som vi har hört. Men vad säger man på Kuba om det? Alltså, tror man att det kan leda till den här förändringen som många kubaner verkar vilja ha?
Alltså jag träffar faktiskt en historiker i Havana som är expert på kubansk-amerikanska relationer för att prata om de här förhandlingarna och vad det kan leda till. Han heter Fabio Fernandez och vi ses på ett café då i gamla Havana.
Cuba, Cuba está, en mi opinión, el gobierno cubano está ahora caminando por una línea muy delgada.
Och han säger att Kubas regering just nu balanserar på en väldigt tunn lina, för ett av USA:s krav i de här förhandlingarna sägs ju vara att Kubas president Miguel Díaz-Canel avgår. Och det, säger Fabio Fernandez, det vore en väldigt farlig utveckling.
Porque en el instante que tú abres la puerta, que le abres la puerta a las concesiones una detrás de otra, empiezan a aparecer como cascada.
Och Fabio tar tag i vattenflaskan som står på fikabordet framför oss och så säger han: först kommer Trump kräva att den här försvinner, och sen glaset, och sen sockerskålen.
Hoy tú me te exijo Cuba que quites a esta botella arriba de la mesa, y después me van a exigir que quite el vaso, y después la servilleta, y después la azucarera.
Och Fabio Fernandez misstror faktiskt också själva förhandlingarna i sig. Alltså, dels funderar han på om ett dolt syfte med de här samtalen är att hitta en kubansk Delcy Rodriguez.
Alguien podría estar negociando por debajo del tapete. Habría en Cuba una Delcy Rodriguez o un Delcy Rodriguez ahí esperando simplemente el momento óptimo para tomar el mando de la situación.
Alltså, det är ju Venezuelas tillförordnade president som tog över efter Maduro.
Precis. Alltså att Trump då vill hitta någon på Kuba som kan genomföra en ordnad maktövergång och styra landet på pappret. För att då, givetvis, dansa efter USAs pipa. Men, säger Fabio Fernandez, det finns också en möjlighet att Trump faktiskt inte ens vill förhandla egentligen.
Y nos pone frente a la pregunta de si realmente, y esto es peligroso, de si realmente la administración Trump quiere verdaderamente negociar algo con Cuba.
Fabio pekar då på andra exempel runt om i världen som han menar visar att de här förhandlingarna bara kan vara som en chimär. Att Trump kommer säga, vi försökte, de gav inte efter för våra krav, så nu måste vi använda våld.
Y si no es la negociación un mecanismo para decir, bueno, intentamos negociar, ellos no quisieron, no cedieron en este y este punto, y eso nos obligó a una acción más violenta.
Men jag har ju också träffat kubaner som faktiskt önskar sig det, alltså önskar sig en amerikansk intervention. Och det som jag tyckte var slående är att det dels är då de som har det allra sämst, alltså de som verkligen är beroende av den här subventionerade maten som inte kan köras ut på grund av bränslebristen, de som liksom, ja, men varken har el eller gas och tvingas laga mat över öppen eld och som går hungriga en stor del av dagen, de önskar sig en amerikansk intervention. Och så är det de unga kubanerna. Alltså jag träffar en del unga liksom 20-30-åringar som bara önskar sig att Trump ska komma dit.
Yo tengo estudiantes son trumpistas. Pero los tengo hace años.
Och Fabio Fernandez berättar att en del av hans studenter i historia faktiskt är nu Trump-anhängare. Och att han i början var liksom chockerad över det, men att han säger att han ändå förstår varför. För att många av dem är födda i början av 2000-talet och har liksom aldrig upplevt något annat än kris. Alltså att det som förr höll ihop Kuba och gjorde att det ändå fanns stöd för revolutionen och för kommunistpartiet, att det har försvunnit mer och mer.
En la medida que ha pasado el tiempo, las cosas buenas se han ido difuminando y han ido quedando las cosas no felices.
Förut, säger Fabio Fernandez, kunde befolkningen på något vis acceptera att man inte alltid hade elektricitet, att man hade ett begränsat urval av varor i butiken. Och en del kanske till och med kunde då acceptera avsaknaden av yttrande, föreningsfrihet, fria val, för att man liksom fick andra saker tillbaka. Man hade bra sjukvård, utbildning. Men nu, när även de sakerna har urholkats, så har liksom samhällskontraktet brutits.
Se han ido rompiendo los soportes que conectaban. Se ha ido rompiendo, exactamente, el pacto social se ha ido rompiendo.
Men Fabio säger samtidigt att de kubaner som nu, ja, men längtar efter Donald Trump och som vill se ett framtida kapitalistiskt Kuba, att de kanske kommer bli besvikna, eftersom att många kubaner tror att om kapitalismen kommer till Kuba så kommer det vara som en svensk välfärdskapitalism. Och så, säger Fabio Fernandez, kommer det inte bli. Utan det kubanerna liksom kan förvänta sig är en kapitalism som kanske är mer lik det vi ser i Guatemala eller Dominikanska republiken.
Que lo que pasa es que los cubanos tienen una visión del capitalismo a veces un tanto fantasiosa. Los cubanos creen, claro, pero los cubanos creen que les va a tocar el capitalismo sueco. Y ese no es el capitalismo que le toca a Cuba.
Han menar ett samhälle med extrema klyftor, eller hur?
Precis. Där affärerna är fulla av varor, där allting går att köpa för den som har pengar och där infrastrukturen fungerar, men där ojämlikheten kan växa enormt, vilket ju är precis det vi ser på många andra håll i Latinamerika.
Konflikt om och från Kuba har nått sitt slut. Reporter var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Producenten heter Ulrika Bergqvist. Tekniker Jakob Gustafsson. Jag heter Fernando Arias.